Idag så ska jag prata om en person som, jag vet inte om ni alla har hört talas om honom. Bibeln har ju ett antal personer som är, man kan säga, om man tänker sig att Bibeln är som en film, så finns det ju vissa personer som är huvudfigurer, eller hur? Hjältarna i filmen liksom. Du har såklart Jesus, Paulus, kung David, Abraham, eller hur? De känner man till, Mose, Noa. Men och när man börjar läsa Bibeln lite mer, liksom, då är det ofta de personerna man fastnar för att de är så otroligt fascinerande och gör så spektakulära saker. Men jag har märkt en sak, att ju mer jag läser Bibeln, desto mer börjar jag se de här bifigurerna. De här som man inte tänker på, men som kanske bara förekommer en enda gång i hela Bibeln. Som gör en enda liten sak, men som betyder oerhört mycket för huvudfigurerna. Det fastnar jag för. Och nu har jag hittat en sån här person igen. Ananias. En fantastisk människa som gör en grej i Bibeln. Alla har ju hört talas liksom om Paulus. Den stora aposteln, missionären. Han skrev halva Nya testamentet. Han liksom for hela Europa runt och startade församlingar. Och vi vet att han blev ju, de flesta känner till att han blev frälst när han var på väg till Damaskus. Han skulle förfölja de kristna där. Han hade redan mördat, eller varit med och mördat en kristen, den första martyren i Jerusalem. Och han hade satt en massa kristna i fängelse. Och nu var han på väg till Damaskus för att göra samma sak där. Förfölja de kristna, sätta dem i fängelse, förstöra församlingen liksom. Och på vägen dit så får han möta Jesus i en syn. Eller Jesus liksom, pang, boom, slår honom till marken i princip. Och han blir blind och får höra liksom Guds röst. Jesus som liksom, vad håller du på med, Paulus? Typ, sådär. Väldigt stark upplevelse. Och så kommer han till Damaskus på det sättet. Och så får han möta Jesus där och får bli döpt. Men vem var det egentligen som ledde Paulus till frälsning? Paulus har ju lett hundratals, tusentals, tiotusentals, kanske nu då med alla breven, miljoners människor till frälsning som har läst hans brev. Men vem ledde Paulus till frälsning? Har ni tänkt på det nu? Vem gjorde det möjligt för Paulus att bli den han blev? Det ska vi titta på idag. Och vi går till Apostlagärningarna, kapitel 9 och vers 10-14. Och så läser vi därifrån. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn: Ananias. Han svarade: här är jag, Herre. Herren sa till honom: bege dig till den gata som kallas Raka gatan och fråga i Judas hus efter en man som heter Saulus och är från Tarsus. Till se, han ber. Och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom för att han ska se igen. Då svarar Ananias: Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Ja, om Paulus var en missionär, apostel och allting sånt, en stor man, liksom, en hjälte för Gud. Vem var han, Ananias? Han var en helt vanlig lärjunge, som du och jag. En helt vanlig person, en helt vanlig församlingsmedlem i församlingen i Damaskus. Inget spektakulärt om honom. Han var ingen pastor, han var ingen missionär, han var ingen apostel. Han var ingen liksom superhjälte, så att säga. Ingen profet. Ingenting. Han var liksom bara Ananias. Är ni med? En helt vanlig lärjunge. Och det står om honom. Det står ingenting om honom före den här händelsen. Och det står om honom bara en gång efter den här händelsen. Jag kommer tillbaka till det i slutet. Så jag tänker att Ananias, det är en person som du och jag kan identifiera oss med. En helt vanlig person. Som inte gjorde något större väsen av sig. Som inte ville stå i centrum. Som inte ville vara någon superhjälte för Gud. Utan en helt vanlig församlingsmedlem. Jag tror att han på något sätt representerar en sån person. Liksom. En helt vanlig person. Och därför tror jag att alltså, inte många av oss blir som Paulus. Så om vi tänker att vi ska försöka bli som Paulus, då gör vi det ganska svårt för oss. Men om vi tänker att jag kan bli som Ananias kanske, då tror jag att man mer liksom kan identifiera sig med honom. Jag tror vi kan lära oss mycket av honom. Inte alla kan bli som Paulus, men alla kan vara som Ananias. Och det första som händer då, när Ananias kommer in i bilden, det är att Gud pratar med honom. Och som jag nämnde, att när Gud pratade med Paulus, då liksom blir det världens spektakel och Paulus kastas till marken och Gud talar med en hög röst liksom, och ett stort starkt ljussken och allting. Liksom. Och Paulus blir blind efter det mötet. Men när Gud ska prata med Ananias, vad säger Gud då? Han bara, i all enkelhet, Ananias. Och så svarar Ananias, här är jag. Är ni med? Ja, på något sätt är det som att när man har blivit en lärjunge till Jesus, har blivit liksom, har lärt känna Gud lite mer, då måste inte Gud göra ett stort spektakulärt strålande ljussken och skrika på oss. Är ni med? Utan då kan han tala till oss på ett lugnt och försiktigt sätt. För vi lyssnar. Vi är liksom redo på något sätt. Vi har lärt oss att lyssna på Guds röst. Så Gud säger bara Ananias. Och Ananias svarar, här är jag. Alltid redo liksom. Och så förklarar Gud för Ananias vad han ska göra. Du ska gå till Paulus. Du ska be för honom. Vad hade du gjort om Gud hade sagt till dig de orden liksom? Nu får ni komma ihåg alltså att Paulus, han var känd bland alla kristna som förföljaren, mördaren. Han har alltså stenat Stefanus till döds. Kan ni tänka er den synen? Alltså stena någon, en människa till döden. Det är Paulus ansvarig för. Skulle du våga gå hem till honom om du var kristen? Och du visste att han är i den här stan för att tillfångata de kristna. Skulle du ha vågat göra det? Är det någon här som hade känt så här direkt? Yes, det är min uppgift. Nej, jag tror inte det. Är det någon som har varit med om en sån där grej någon gång? Får jag ta en väktarhistoria? Ja, okej, jag får det va. För jag har varit med om, jag var väktare i Stockholm på en sån här ett företag som hade haft inbrott under natten. Och så visste de att det skulle förmodligen, alltså rånarna skulle komma tillbaka. Så då ville de ha vakt där dygnet runt. För att när rånarna kommer så skulle man kunna fånga dem. Och jag var bara 20 år. Och helt oerfaren liksom. Och jag fick det jobbet. Och jag hoppades så att ingen skulle komma. Och så gick man där på natten liksom och drack kaffe och hade sig liksom. Och så en natt så hör jag någon börja greja med dörren. Och kan ni tänka er den känslan liksom? När man hjärtat börjar bulta liksom. Oj, nu kommer de liksom. Så jag går bort och ställer mig. Tar tag i batongen och tänker liksom. När de kommer innanför dörren då hoppar jag fram och smäller till dem. Och så öppnas dörren och jag ska precis ta loss batongen. Då är det min väktarkollega. Och han visste inte att jag var där, men han skulle över dit och kolla läget. Men poängen är alltså att när Ananias ska gå till Paulus, tänk den känslan liksom när han går innanför dörren där till en potentiell liksom mördare. Och så ska han våga öppna den där dörren. Det krävs lite mod liksom. Den rädslan som Ananias måste ha känt att gå till sin främsta liksom motståndare. Att överbrygga den där rädslan. Det var något som Ananias var tvungen att göra. Och han frågar ju naturligtvis Gud. Gud, vet du vem Paulus är? Eller hur? Han säger ju liksom, ifrågasätter nästan Gud. Han säger inte att Gud har sagt fel, men liksom, Gud, vet du vem Paulus är? Vet du vad du ger mig för uppdrag? Och jag vill mena att det är inget fel att som lärjunge till Jesus, när du upplever Gud och att han lägger någonting på ditt hjärta som kanske är stort, alldeles för stort för dig, tycker du? Eller för svårt, eller för det krävs för mycket liksom mod, du vågar inte. Då har man faktiskt som lärjunge rätt att säga till Gud, vet du vad det här innebär för mig? Alltså, Gud, det är klart att Gud vet. Men man har den rätten liksom att faktiskt säga till Gud, tror du verkligen att jag klarar det här, Gud? Är ni med? Ifrågasätta, man får faktiskt, det kan ju också vara så att man har råkat höra fel. Så innan man går in i något stort och viktigt som Gud har lagt på ens hjärta, då är det bra att verkligen fråga Gud, är det här verkligen rätt, Gud? Ska jag gå till Paulus? Vem är jag? Liksom. Man får säga det till Gud och han svarar då. Han bekräftar, eller Ananias tvekar ju då. Och det var helt okej. Jag vill bara fastna där för en grej till. När alla kristna såg Paulus, vem såg de då? Förföljaren och mördaren, eller hur? När Ananias såg på Paulus, då sa jag, han ifrågasatte liksom, Gud, vet du vem han är? En förföljare och en mördare. Men när Gud såg på Paulus, vad såg Paulus? Eller vad såg Gud? Är det någon som vet? Gud såg någonting i Paulus. Han såg allt som Gud ville göra genom Paulus. Så när du ser en människa som alla ser ner på, en som lever utanför samhället, kanske en missbrukare, kanske någon som har hamnat snett i livet, kanske någon som är kriminell, kanske någon som är utanför, någon som, det kanske är till och med någon som har växt upp i den här församlingen, men som hamnat utanför av någon anledning för att man inte passar in. När du ser på en sån person, alla tänker liksom, ja men det är den där. Men vad tror du att Gud ser i den personen? Gud ser den personens kallelse och framtid. Och det försöker Gud berätta för Ananias. Se inte på Paulus som mördaren och förföljaren. Se på han för vad jag har tänkt göra genom honom. Han ska få stå inför kungar och vittna om Jesus. Han ska få starta församlingar och så vidare och så vidare. Då ska vi se här vad Gud svarar då. Från vers 15. Men Herren sa till honom, gå. Han är ett redskap som jag utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa, Saul, min broder, Herren Jesus som visar sig för dig på vägen hit, han har sänt mig för att du ska kunna se igen och uppfyllas av den heliga ande. Genast var det som om fjäll föll från hans ögon och han fick sin syn igen och blev döpt. Så Gud, han lyssnar på Ananias. Ananias var ju orolig. Vågar jag verkligen gå till den här personen? Och Gud säger, ja, det vågar du. Det är lugnt. Han liksom upprepar, du ska gå. Och där tänker jag att du har all rätt i världen att säga till Gud, jag vet inte om jag klarar det här. Jag vet inte om jag förmår klara av den här uppgiften. Den är för stor för mig. Jag vågar inte. Jag är orolig. Jag tror inte så stort om mig själv. Du får säga det till Gud. Men då kommer Gud förmodligen också säga, jo men jag tror på dig. Jag har redan bestämt att du ska göra det här. Du får gärna klaga och ifrågasätta och det är helt okej. Men jag tänker ändå upprepa uppgiften. Alltså på något sätt försöker Gud bekräfta för Ananias att det här kommer gå bra. Och jag vill att vi ska bara liksom stanna vid den tanken en liten stund. Vad ser du i dig själv? Vad ser du i andra människor som Gud kanske vill använda? Jag vill att det ska bli en liten tankeställare för oss. För när jag tittar på mig själv, då får jag alltid så här dåligt självförtroende. Men om jag försöker titta på, ja men, vad vill Gud använda mig till att göra? Då börjar jag tänka, ja men jag vill gärna bli använd av Gud. Och så börjar man se alla möjligheter som Gud kan göra genom mig. Ja men det ställer jag upp på. Men om jag tittar på mig själv för mycket, då ser jag bara alla begränsningar. Jag vågar inte göra det där. Jag är inte så bra på de sakerna. Och så vidare. Och här tror jag att vi har en läxa att lära. När du tittar på dig själv, ser du dig själv liksom, alla begränsningar som du har? Eller ser du det Gud har lagt ner i dig som han vill använda och göra? Och när du träffar en människa som är liksom ansedd liksom utanför och liksom folk tittar snett på den personen, vad ser du i den människan? Ser du allt det där liksom ytliga? Att den gör, lever fel, den gör si och så, den är utanför, ingen tycker om den. Fastnar vi för det? Eller tänker vi, nej, Gud har en plan för den människan. Gud har en tanke. Den där personen kommer få lite välsignelse för 100 söndagsskolebarn de närmaste 10 åren. Det kanske Gud ser. Och då kan du få vara en Ananias för den personen. För den personen kommer inte komma in i gemenskapen, i församlingen, utan dig. Är du med? Det är det som är Ananias lärdom. Gud har valt det här sättet att jobba. Att vi ska ta oss an andra människor, hjälpa dem inåt i församlingen. Så Gud säger, för Gud hade kunnat säga det här till Paulus direkt, men han väljer att göra det till Ananias. Ananias, du ska gå till Paulus. Du ska visa omsorg om en person som just nu har det väldigt svårt och är utanför. Det är din uppgift. Och nu talar jag till er som församling. Det är din uppgift att se de här människorna som är utanför, som är missplacerade, som inte kommer in i gemenskapen, som har gjort det ena med det andra, hamnat utanför, lever fel och allt vad det är. Det är din uppgift, gå till dem och gör det som Ananias gör. Visa lite kärlek, visa lite omsorg, han la händerna på honom. Han bad för honom och han döpte honom. Gud sa inte åt Ananias att lära Paulus allting. Han sa inte åt Ananias att nu ska du undervisa Paulus i 30 år hur man blir en bra apostel. Han sa inte åt Ananias att nu ska du lära Paulus att skriva nytestamentliga brev. Han har inga sådana där svåra uppgifter. Det kommer Gud lära honom så småningom. Det enda Ananias skulle göra, gå till honom, visa lite kärlek, be för honom. Det tror jag att de flesta av oss kan göra, eller hur? Och nu vill jag ta det ytterligare ett steg. Tänker du just nu, eller försöker göra det i alla fall. Tänk på en person som är som Paulus för dig. Alltså en utstött, utanför person som ingen bryr sig om. Ingen tänker naturligt att den kommer direkt få en fantastisk uppgift av Gud. Ingen stor hjälte i Bibeln om vi säger så. Tänk på en sån person för en sekund. Har ni en sån person nu i huvudet? Ni behöver inte säga vem det är. Som är lite utanför liksom. Och nu ska du tänka. Den personen skulle jag kunna faktiskt visa lite kärlek till. Jag skulle faktiskt kunna hälsa på. Fråga om de vill följa med till kyrkan. Fråga om man kan hjälpa till med något. Du kanske inte kan göra, liksom, göra om den personen till en apostel. Nej, det kanske du inte kan göra. Men du kan göra den här lilla grejen som Ananias gjorde. Och så kan Gud göra resten. Det är lärdomen från Ananias. Avslutningsvis. Vem är din Ananias? Vill jag fråga dig. Nu ska du få tänka på ytterligare en person. Vem var det som hjälpte dig att komma hit? Har ni någon? Ni behöver inte säga vem det är såklart, men vem var det som fick dig att ta din tro på allvar? Bli en medlem i församlingen? Ja, men liksom, ni vet. Bli en lärjunge. Vem var det? Det kanske inte, det är inte säkert att det alltid har varit någon, men om du får tänka lite en stund, vem var det liksom? Om jag får tänka så är det två personer som jag skulle vilja nämna. Min mamma, först och främst. Jag kommer ihåg fortfarande hur jag, när jag var lika liten som mina barn är nu, hur min mamma alltid satt med oss någon gång i veckan med en liten ritbok och ritade så här bibelberättelser för oss. Och så berättade hon, alltså Gideon, han gjorde si och så. Och så ritade hon hela bibelberättelsen för oss. Jag minns det fortfarande. Det satte sig verkligen där. Och någonstans där föddes liksom min så här, ja men det här vill jag vara en del av liksom. Då var man bara litet barn, men sen kom man bort från kyrkan någonstans. Och då är min andra person, andra Ananias, det har jag nämnt många gånger, min stora syster Jessica. Hon som tog mig till kyrkan där jag fick liksom förbön och sådana saker. Är ni med? Vem har du som har fått vara den här personen? En Ananias som tog sig an dig, tog dig till Jesus och hjälpte dig, bad för dig och hjälpte dig så här. De personerna tror jag också att man ska komma ihåg och tacka för de här sakerna. Och det gör Paulus. I kapitel 22, i slutet av Paulus liv, så får han predika för en folkmassa i Jerusalem. Och då säger han så här i kapitel 22, vers 12. När han får berätta om hur han blev kristen. Ananias, en from och lagtrogen man som alla judar i stan talar väl om, kom till mig och ställde sig vid min sida och sa: Saul, min broder, du får din syn igen. Och i samma ögonblick kunde jag se honom. Tänk vad fint liksom, hur Paulus mot slutet av sitt liv får stå och predika för en folkmassa som är emot honom. Och så säger han, nej, liksom, jag kan nästan höra tårarna i rösten på honom. Han får säga liksom: Ananias kom till mig. Han kom till mig. Liksom. Tänk vad fint att man kan få ha en sån här person. Som man sen kan få titta tillbaka på i sitt liv liksom, och säga: ja, hade det inte varit för min stora syster, vad hade jag varit då liksom? Tänk om inte hon hade tagit mig till kyrkan. Och så tror jag att Paulus gör här. Ananias, han kom till mig. Han ställde sig vid mig och sa så här. Liksom. Vem är din Ananias? Tänk på den personen och glöm inte att tacka den personen för det. Och inse hur mycket den personen har betytt för dig och ditt kristna liv. Och tänk att jag vill också vara en Ananias för någon annan. Och om 20 år kommer den personen säga: ja, hade det inte varit för den där personen liksom, då hade jag inte fått möta Gud. Tänk så viktigt en sån här liten detalj kan vara.